Hej och välkomna kära lyssnare till Eldebrink Raka Puckar. Jag heter Anton Bjurvald och med mig har jag
Henrik Averyd
och Björn Lager.
Henrik Averyd tillbaka efter lång tids frånvaro. Ja. Har du några kommentarer?
Nej, jag var tvungen att ta hand om lite mental health issues.
Mm. Ja, det är bra. Mm. Det är viktigt att göra, det. Ska vi säga. Mm. Björn Lager, någon mental health issues?
Nej, bara de vanliga.
Ingenting diagnostiserat.
Nej.
Vi ska börja med att prata om en legendar som har gått ur tiden. Jag vill börja med att skjuta in en liten snabb som hände idag faktiskt. Curre Hamrin dog idag, vilket är väldigt tråkigt. En AIK-legend och inte så mycket hockey, men han spelar faktiskt 2 A-landskamper i hockey. Så att,
det var på den tiden när man kunde samma göra landslag.
Precis, precis. Men i alla fall. Men det var ju inte, ja, hatten av för Curre Hamrin och allt han har gjort för svensk idrottsverksamhet. Absolut. Och sådär. Framförallt AIK då. Men framförallt så nåddes vi ju precis efter att vi hade spelat in förra avsnittet, jag och Björn, av beskedet att Arne Hägerfors hade gått bort.
Mm.
Som jag nog måste säga, ja, för mig är han ju den sportkommentatorn i mitt liv. Om jag skulle blunda och tänka på en sportkommentator så skulle jag tänka på Arne Hägerfors.
Mm.
Framförallt när det gäller hockey.
Mm.
Han har gjort så mycket annat också. Men anledningen till att jag ibland kallar Colorado Avalanche för Walla Walla Avalanche är ju för att Arne Hägerfors vid ett tillfälle hade lite svårt att säga Colorado Avalanche med sin gamla född på talet engelska. Han hade sitt eget uttal på en del grejer.
Ja.
Och just Colorado var inte hans top notch så.
Nej, det var väl han som körde Silver Doom också,
ja, Pontiac Silver Doom.
Just det. Och Jaromir Jagr fick heta Jaromir Jagr väldigt länge.
Ja, ja.
Men det
stor
sidan,
kärlek till,
ja,
Arne Hägerfors.
Jag kan bara fylla i med samma kärlek. Och att för mig, det som gjorde Arne Hägerfors så stor, det var, vi pratade faktiskt om det när vi satt och tittade i den här soffan där vi sitter nu och satt och tittade på junior-VM, om hans vad ska vi säga, nuvarande kollega som kommenterar hockey, jag behöver inte nämna namnet, men som kommenterar varje sekund som händer. Allting som rör sig på isen kommenteras.
Mm.
Rätt eller fel, jag bara säger att det är det som är. Arne Hägerfors kommenterade det som behövde kommenteras.
Mm.
I övrigt så fick man titta på matchen.
Ja.
Och det tyckte jag var stort och det uppskattade jag väldigt mycket, för att någonstans så blir det också att man lämnar faktiskt ett ansvar till tittaren och lämnar en liksom känsla av att ni kan ju det här, jag är ju bara här för att berätta om det är någonting speciellt jag ser, alternativt komma med uttryck som en av mina favoriter som han har myntat var fint ska det vara. När det var ett mål, jag tror det var Foppa som gjorde mål.
Ja.
Fint ska det vara.
Precis.
Det räcker liksom.
Ja, men och hans generation av kommentatorer hade ju också det här, det fanns en journalistisk integritet även i kommenterandet. Man skulle vara neutral även om det var Sverige som gjorde mål. Han bad ju om ursäkt vid mer än ett tillfälle säkert, men det finns ju en speciell tillfälle när han ropar, när det är väl, jag tror att det är när Bengt-Åke Gustafsson avgör mot Sovjet.
Mm.
När Sverige slår Sovjet för första gången på hur länge som helst.
Mm.
Och han ropar till någon slags hurra, eller som, ja, han blir glad helt enkelt. Mm. Och så ber han liksom lite om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Typ, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men det är tydligt att han markerar att det där var inte riktigt rätt.
Nej.
Jag är ändå neutral åskådare här.
Ja.
Och dagens kommentatorer, gott och ont återigen, jag säger inte att det är fel, men de har det är mer
skrika sönder mikrofonen.
Ja, men och lite mer pompom och lite mer kom igen nu Sverige, lite sådär. Och jag behöver inte det.
Nej.
Jag kan heja själv, liksom sådär. Återigen, vi behöver inte som sagt nämna kommentatorn, men när man ser mycket på NHL nu så ser man också de här sammandragen av finalerna som Viaplay har klippt ihop i brist på att de faktiskt har någonting själva att sända.
Ja.
Och gud förbjude att man ska få se amerikansk reklam. Så, men hur som helst. Och då är det väldigt tydligt när en svensk person inom citattecken avgör en final i Stanley Cup, så är det ju så att det är ju en deep throating av mikrofonen av Guds nåde för att det är en svensk som lägger in en puck i öppet mål.
Yeah.
Och det kan för säkert de som tycker att det är fantastiskt bra att det är så.
Mm.
Jag är lite så här, det blir så, Det är så förutsägbart. Mm. Och det är det som jag tyckte Arne Hegerfors... Han var ganska stel och han var ganska liksom fyrkantig i sitt kommenterande, men han var korrekt på ett sätt som jag uppskattar. Och som jag tror att ganska många... Han var nog lite sist med det på något sätt.
Ja.
2012 kommenterade han sin sista match på allsvensk match, tror jag det var.
Det var så nyligen ändå.
Ja, i Göteborg i Häcken tror jag det var. Det här hade jag inte i huvudet. Det här kollade jag upp i samband med att han gick bort.
Mm.
Sen en helt bizarr sidogrej är att hans bror Sture Hegerfors har alltså gjort jättemycket för svensk serieverksamhet, som är min andra podd som jag gjorde en gång i tiden. Just. Och han fick alltså, om det var samma dag eller dagen efter som Arne Hegerfors har dött, så har kungen beslutat sig för att Sture Hegerfors ska få kunglig medalj för hans konstinsats för serier i Sverige, alltså serietidningar i Sverige. Vad är tajmingen på det? Så det första han får, liksom, grattis och sådana saker, så är det liksom första kommentaren jag säger, det hade varit Arne hade väl varit glad för det här, typ liksom, så. Alltså bara så här, så varpå han sa, jag tror att han tyckte nog att stora journalistpriset som alltså Arne Hegerfors fick, det smällde nog lite högre för honom. Så han hade ju humor fortfarande, men liksom så här, ja. Hur som helst, hatten av till Arne Hegerfors. Har du någon minne, Björn, som du känner att det är så liksom specifikt?
Nej, inte direkt. Men jag gillade ju också att han var neutral och inte snackade ihjäl matcher.
Mm.
Man behöver inte fylla varje tomrum.
Nej.
Nej.
Men jag är väl gammeldags. Det är samma sak när jag går i en hockeyarena. Jag får ju allergiskt reaktioner när de pumpar ut Rix FM-musiken i arenan. Så man får inte höra att det är annan publik. Det får ju aldrig vara tyst.
Nej.
Det bästa som finns ju när man går in i arena och man bara får höra sålet och förväntan.
Exakt.
Tycker jag i alla
fall. Jo, precis.
Så att, det är min förknippning med honom också. Att man fick, liksom, man fick ju lyssna på matchen.
Mm.
Så att, nej.
Ja, hatten av i alla fall. En av de största. Gick ur tiden. Och han blev 90... Nej, 82. Han blev inte jättegammal i alla fall. Men hade kämpat ganska länge med diverse sjukdomar och sånt. Ja. Sådär, så att, ja. Det var en fin, det har varit väldigt många fina hyllningar och vi kände att vi ville i alla fall bidra med våra minnen av Arne Hegerfors. Bara lägga till, utanför sporten gjorde ju också ett av svensk tv-historias främsta insatser när han och Björn Schiffs ledde kryss.
Ja, stämmer.
Och där har ni en datering, för det tror jag fan inte att det är någon som är född efter 1981 som uppskattar. Alltså. Och för er som undrar vad det var, så YouTube kryss, två sätta.
Snälla, gör det.
Det är, för det är så bra.
Ja.
Och då vill jag bara lägga till att Björn Schiffs i det här läget var den unga hippa killen i den den liksom upplägget. Så. Ja. Så att, ja. Glädje. Mm. Från sorg till glädje.
Mm.
Det blir NHL-spelare i nästa OS.
Yes.
Mm. Vilket är i Italien.
Mm.
Och då känner jag 2006 Turin.
Mm.
2026 Milano.
Mm.
Sverige vinner OS-guld igen.
Ja, det är lika bra.
Ja.
We're calling it now.
Ja. Mm. Och det blir också en perfekt 20-årsjubileum för den här trio med Bumba-konstellationen. Vi började umgås på riktigt och såg ju faktiskt finalen tillsammans 2006.
Mm. Mm.
Så att, det kanske var så att vi hade sett lite innan. Några av oss hade ju sett lite innan, men just vi tre tillsammans. Så att, det ska bli väldigt kul. Mm. Känner ni... Och även 2030 har de redan bestämt. Så det är två OS i rad som är garanterat att det blir NHL-spelare i alla fall.
Vem är det som ska... Är det jag som ska vara tråkig gubben nu och prata om tajmingen i att prata om att OS-spelare ska med i...
Ja, det kan du få göra.
Nej, jag är bara cynisk med liksom allt med Hockey Canada och,
ja,
och det som ni säkert pratade om förra veckan. Jag lyssnade på vår egen podd. Men, liksom någonstans så blir det lite... Det är lätt att ta steget att tänka sig att nu behöver vi ha någonting positivt, nu behöver vi ha någonting, nu behöver vi raka ut någonting bra här som skyller över lite grann.
Fast jag tror ju att...
jag hoppas att det inte är så.
Nej, jag tänker att Batman skulle inte göra det här bara för att täcka upp för den här saken. Jag tror faktiskt inte det. Alltså jag tror inte att det är för det är för mycket, alltså commitment, två OS, det är för mycket och det kan ju etablera... president framåt, att nu alltså NHL-spelarna kommer ju inte Vadå, 34? Då förväntas de också att spela då.
Men frågan är, var det liksom, även om de hade tagit beslutet eller liksom satt och kanske var så här, ja men vi tar beslutet efter säsongen och så meddelar vi eller någonting. Det känns som att det kanske skyndade på att kräkas ur sig det här.
Definitivt, jag tror nog så här att hade inte den andra nyheten kommit precis innan All-Star-matchen, då hade man nog inte kombinerat All-Star-matchen med den här nyheten, utan då hade man nog spridit ut det lite mer över säsongen. Men, ja.
Jag tror att det är nya NHLPA-killen, vad heter han? Billy Walsh?
Ja.
Eller vad det är, att han bråkar med dem för allt möjligt och har lyckats liksom få någonting till spelarna, för det får man ju ändå säga, det är ju spelarna. Absolut. Det är ju bara spelarna som vill ha det. NHL vill inte ha det.
Nej, nej, visst. Nej.
Det är en fjäder i hatten till honom.
Ja. Absolut. Men, och då ska vi också lägga till att det kommer mellan OS-arna så kommer det spelas ett... Alltså, mitt emellan de två OS-arna så kommer det spelas ett World Cup av hockey, alltså 2028. Mm. Och sen så kommer de ha...
Med USA, Kanada, Sverige och Finland?
Nej, det är en annan grej. Det är alltså nästa år...
Jag kan en massa saker men inte på rätt ställen.
Ja, nästa år, 2025, då kommer den här Final Four, eller vad fan de kallar den för. Det är Four Nation Face-Off. Där, de
Final Countdown.
Ja, där de fyra största... hockeynationerna som inte ligger i krig med Ukraina kommer att mötas i en turnering. Mm. Och det kommer ju vara en, det är en sån här fyra lags round robin. Mm. Jag förstod som att det ska vara 7 matcher på 9 dagar eller något sånt där. Så det är liksom som en liten... Mm. Ja, så. Och istället då för... det kommer bli samband med NHL, alltså All-Star-matchen. Så det kommer vara ett uppehåll i undersäsongen, men det kommer inte vara lika lång som vid OS. För att de sen ska kunna köra OS. Och sen året efter det blir det återigen Four Nations. Och sen året efter det så blir det World Cup of Hockey. Jag tror att det handlar om att inarbeta att, jo men vi kommer ha en paus i säsongen, mitt i säsongen, där vi fyller på med vår egen hockey. Helt enkelt. Mm. Det som är intressant är ju att det då är taget, dragen ur röven här, 20 andra hockeynationer som kommer behöva få vila sina spelare i en vecka. Liksom. Så att det kommer vara intressant med alla former av så här, förlängningskontrakt och när plockar man in sina free agents och sådana saker i samband med att den här lilla turneringen går av stapeln och sådär. Just det. Mm. Men jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul med, såklart, NHL-spelare i OS blir ju mycket, mycket roligare än när det inte är så.
Jag håller med.
Ja.
Och spännande, det är ju 2 år och Crosby, håller han fortfarande? Han skulle ju platsa i år om det hade varit.
Definitivt.
Men håller han om 2 år? Liksom, det skulle vara lite coolt om han får komma tillbaka och avgöra en OS-final igen.
Ja. Jag tror han kommer vara med. Han kanske inte kommer vara liksom första center på något sätt. Men...
Nej, men kanske får grinda en fjärdekedja.
Ja.
Så att, ja, nej, men det är spännande.
Ja, och kollar man på de två olika nationerna, som de två stora hockeynationerna, USA och Kanada, så känns det ju som att USA har varit på lite uppgång på sista tiden och Kanada har varit, kanske inte säga på nedgång, men de har väl kanske inte riktigt varit lika imponerande.
Trendar åt fel håll i alla fall.
Ja. Så det kan ju bli intressant att se den duellen med alla som vi pratade precis när vi spelade in. USSA till exempelvis kommer ju vara fantastiskt bra om 2 år. Mm. Och det är klart att Kanada har ju inte en tunn trupp, men de ska få ihop sina stjärnor och sådär.
Och har de någon målvakt kvar som faktiskt kan stå i mål? För att Blomman går väl i pension snart och det kommer ju inte så mycket underifrån där.
Så nej, att, nej. Det ska bli intressant. Mm. På svenska sidan så känns det som att Sverige brukar ju alltid vara ett lag som levererar. Men nu börjar det ju ploppa upp lite riktiga superstjärnor igen i NHL. Som vi hade 2006 när vi hade Lida. Så vi hade liksom Sundin och hela gängen, alla var ju liksom, förutom Jörgen Jönsson,
exakt,
var ju liksom superstjärnor i USA. Sådär. Och nu känns det som att det blir mer och mer liksom spelare på viktiga positioner liksom sådär. Mm. För min del så jag hoppas ju på att vi kommer få en bred OS-trupp i form av att Tyskland kan ha en del att säga till om i vissa avseenden och även Tjeckien och sådär. Att det blir inte en 4-nationsturnering liksom.
Mm. Nej, precis.
Så att det ska bli jättekul också, jag tycker.
Och fördelen för Sverige är ju att Vitryssland är fortfarande inte med, så då kanske vi har en chans att komma förbi en kvartsfinal.
Just det.
Härligt. Ja, alltså Är det någon som kommer slita som ett djur i OS så är det Ovechkin, om ryssarna i det läget kommer få vara med.
Mm.
Det är ju tyvärr, känns det ju inte jätteljust för att den konflikten är över 2006, men
nej.
Det sjuka är ju att är det någonting som kan få Putin att backa är ju symbolvärdet av att få vara med i ett OS liksom. Nu har ju ryssarna...
Tveksamt, det känns inte som att han backar
på någonting. Absolut, men om det är någonting, säger inte att oddsen är så stora, men det har hänt förut att folk har backat för att OS har ett värde liksom. Mm. Inte enbart såklart, det är ju så dum jag inte, men att det är en faktor liksom, att det är några procent på vågskålen liksom, så. Mm. Det som talar emot det är ju att ryssarna har varit avstängda i flera OS-turneringar på grund av alla de här dopingskandalerna och sådana saker. Så att jag tycker det ska bli kul i alla fall. Sen är det ju fascinerande att nästa OS är i Frankrike. Så det handlar ju om två OS som inte är i vinter-OS som inte är i USA. Så att
men OS lyckas de ju faktiskt sprida ut, till skillnad från junior hockey-VM.
Ja.
Mm. Men det är ju för att TSN inte äger OS.
Ja.
Än.
Nej. Sen nu är det ju Salt Lake då. Det pratade du om förra avsnittet. Mm. De vill ju ha OS 34 då.
Mm.
Så att vi får se om det blir av. Det sjuka är att 2034, då känner jag att jag är så gammal så att nej, då är det nog inte...
Jag vet inte om du är med längre.
Nej, då tycker jag... Den bästa hockeyn är ändå spelats tidigare.
Ja. Ja.
Kan inte alla få varsin puck?
All bra musik här redan.
Ja, lite tråkiga nyheter i Los Angeles Kings för syndabocken får man väl säga, McClellan. Jag hade väl kanske sparkat Rob Blake i det där läget, men... Det var inte aktuellt, så han fick välja att sparka någon istället, och då var det Todd McClellan som fick gå. Så fick de
som in. Vanligt till coachen som får, det är lättare än att sparka en nykontraktad Pierre-Luc Dubois till exempel.
Mm. Mm. Precis. Shit, att de har 8 år kvar på honom. Alltså.
Oh,
ja. Devils-fansen tycker ju att Devils ska trada Meyer mot Dubois. Vissa, i alla fall.
Ja, inte alla kanske.
Nej, men för att de tycker att Meyer är jättedålig. Och de tänker att Dubois är jättedålig. Så då kan vi ju byta ut dem. För Dubois kan ju åka skridskor eller någonting. Jag vet inte riktigt. Jag ger mig inte in i sådana diskussioner.
Nej.
Ja.
McClellan blir ersatt av Hiller, som är interim. Uttalat interim. Och som har gjort liknande resor som coach i rätt många klubbar.
Mm.
Men jag tror inte att han har... Nu drar jag här ur röven igen. Det är mycket ur röven idag. Jag drar det här ur luften. Jag tror inte att han har varit huvudtränare i NHL tidigare.
Nej.
Säger jag det, och så är det säkert sant.
Ja. Men det är inte Jonas Hiller, va?
Nej.
Nej, bra.
Då hade jag nog reagerat på det när jag läste det.
Mm.
Ja. Jag läste Hitler.
Ja.
Jag förstod inte riktigt hur...
Interim Hitler.
Interim Hitler, den är bra. Känns som att det är svårt. Det är en svår rebranding, alltså. Få tillbaka Hitler som ett okej namn.
Ja, nej, den är nog körd.
Ja, jag känner det.
Ja.
Så. Utom på vissa delar av The Ozarks och södra delen av Tennessee.
Men bara beröra snabbt igen det här med McClellan. Det är ju som det är, att en coach får sparken när det inte går bra. Men tittar man i det här fallet, när det verkligen är Rob Blake som helt har liksom bakbundit sin coach och skapat ett lag som... Man kan ha otur i liksom saker med vilka kontrakt man skriver och lite sådär.
Mm.
Men Dubois har inte funkat med någon i Columbus. Han har inte funkat med någon i Winnipeg.
Nej.
Och han har inte funkat med någon i Los Angeles.
Nej.
Och tanken var ju liksom att han och Fiala skulle mesha ihop ganska friskt. Men han är ju nere i tredje kedjan.
Ja.
Och då är det så här, ja men han har ju bara liksom junisar eller brunkar och spelar. Ja, fast han lyckas ju inte med någon.
Nej.
Och då till slut så får man så här, då får vi prova med några andra. Sen får vi prova med några andra och sen får vi prova i AHL. Nej men liksom hur långt... Så, och det är ju, jag skulle säga att det är en blandning av att det är tråkigt för Dubois och för Kings naturligtvis. Men man har ju sett exakt det här beteendet, exakt den här typen av hockey som han spelar sen hans rookie-säsong mer eller mindre.
Ja.
De glömde att ringa Torts och fråga hur är han som spelare?
Ja. Nej men liksom titta på alla klipp som finns på YouTube på så här att han inte tar hem jobb, att han inte markerar sin spelare, att han inte, men du vet, har lite fart i båset när han ska byta. Det finns inte någon som helst liksom ansträngning i saker han gör, utan han bara tycker att jag är i NHL nu. Och nu har han dessutom skrivit 8-årskontrakt, så behöver han verkligen inte göra någonting.
Sen finns det ju ett narrativ som gör att folk letar efter de där klippen också, men det är ju inte svårt att hitta såklart dem, så att det är det som är grejen. Så att,
ja. Han var inte med i All-Star-matchen kan man säga.
Nej, det var han inte. Han, men däremot så var ju då Evgeni Kuznetsov där och gjorde en väldigt bra Pierre-Luc Dubois liksom imitation.
Kuznetsov?
Nej, jag sa fel. Nikita Kucherov menar.
Det var en helt annan spelare.
De är samma i mitt huvud.
Ja.
Det finns så många spelare som jag blandar ihop.
Ja.
Och de är två.
Och ju äldre man blir, desto mer klumpar man ihop både folk och hockeyspelare.
Precis.
Så det är säkert han.
Ja. Så till slut är det bara folkslag.
Ja.
Mm. Ja.
Och då blir man interim Hitler.
Och det är därför Sverigedemokraterna sitter i riksdagen.
Exakt.
Nu går vi vidare till... men vi kan väl prata All-Star. Så, har ni sett någonting från begivenheterna?
Men roligare i år än, än förra året.
Ja, det är lite roligt. Jag det säger det återigen, säga. Det är roligare i år. Det är roligare att slå i tån i tröskeln och slå i smalbenet i bordsbenet på den nivån skulle jag säga.
Det är bra.
Nej, alltså, det är lite mindre sugigt var det.
Ja, men alltså, det har ju varit katastrof innan och nu var det ändå lite roligt och de körde liksom inte en Nobelmiddag vid laguttagningarna och lite sådana här saker, så de har ju ändå förstått att det ska inte ta 4 timmar att välja ut ett lag liksom. Det är bara plocka lite. Henrik, han förstår ju inte det här, för när vi draftar lag i GM-spel så brukar man ungefär gå dit, ta 3 draftval och sen så går man och äter middag och lägger sig och så vaknar man, så bara, får jag välja mitt fjärde nu? Så man, nej men vänta lite, jag ska kolla lite.
Nej, men jag tyckte att det var ganska kul att följa själva, inte All-Star-matchen bryr jag mig inte ett skit om, men den här individuella tävlingen som var på lördagen. Framförallt så var det kul för att det kändes som att många, inte alla av spelarna tog det på allvar.
Ja.
Men jag tror att de ansträngde sig, för att jag tror att spelarna själva också kände sig att om vi nu ska ha en All-Star liksom event så kanske vi ska göra någonting av det. Och tydligen så hade ju McDavid varit med och liksom lite grann skissat upp så här borde det vara för att det ska vara kul för oss också.
Ja.
Liksom.
Han har skissat upp den så han skulle vinna.
Just vilket det. Han gjorde.
Ja, det gjorde han verkligen.
Jag såg, de hade gjort en, det var ganska cool, det var någon som hade klippt ihop alla
Faster skater,
som ghosts, alltså så att de åkte bredvid varandra.
Ja, roligt.
Fast de åkte ju åt olika håll flera av dem, men liksom de som, och det var lite fascinerande att se McDavid hur långt för han ändå blir. Liksom, trots att det handlar om sekunder så är det ändå, det är en marginalskillnad. Liksom.
Jag reagerade på att hans överkropp inte rör sig.
Ja,
det är all kraft i benen.
Ja,
det är häftigt.
Det jag reagerade på att han, typ någon mer, men det var nästan bara han som trampade i sista kurvan.
Ja.
De nästan alla andra var så här, nu måste jag bara hålla farten. Och han bara, men jag tror jag kan öka här.
Ja.
Det var han och Barzal som...
Barzal gjorde det också, ja, precis. Ja, Matty Barzal var kul. Han blev ersatt i Jack Hughes och gick in och var ju på väg att vinna alltihopa under en period.
Fast du såg inte när han skulle lobba puckar
i
de här målen.
Jo, det såg jag. Det var ju då han ramlade ifrån. Men fram till dess så gjorde han jättebra ifrån sig. Det var kul.
Men det är ju sådana grejer som är lite kul också. När de misslyckas i skills competition.
Ja.
Då sitter man där och säger, jag har gjort mycket bättre själv. Jag hade inte fått upp pucken överhuvudtaget, men annars är det bra.
Jag läste en ganska rolig text om på The Athletic av alla ställen om just All-Star Game, och där de bland annat påpekade att Sidney Crosby som Crosby passade gjorde sämre ifrån sig än de som Bedard passade, och att den skribenten sa det att missförstå inte nu här, Sidney Crosby kommer vara irriterad över att han inte vann den. Han kommer tjura och han kommer tvinga Austin Matthews att träna one shots på sommaren. Och jag tänkte så här, det är ett roligt skämt, men det är bara ett skämt till 6-7%. Resten är nog fan sant alltså. Så. Men det var kul. Och det var kul att de... Jag tyckte Kevin Bieksa skötte sig när han skulle intervjua folk emellan. Ja. Sådär. Liksom,
jag gillar för Kevin Bieksa.
Ja, men han är, för att vara hockeyspelare funkar det liksom sådär. Tycker, ja.
På tal om Kevin Bieksa, kolla på Spitting Chicklets när han och Anaheim-centern vad heter han?
Getzlaf.
Getzlaf, när de kör golf.
Just det.
Och dricker sprit.
Ja.
Det är underbart.
Ja. Yes. Ja, men i alla fall. Sen vann ju sen var det kul att McKinnon slog McDavid i finalen i alla fall. Mm. För att så att inte McDavid tog hem allt.
Mm.
Så.
Men, Alex de Brinket gjorde 3+3.
Ja, snyggt. Mm. Mycket viktigt.
Ja.
Och nu hoppar jag förväg här till veckans topp i propp.
Mm.
Vilket är när Elias Pettersson åker in i sin egen kon. Mm. Det var roligt. Det var roligt. Men bra timing.
Nej, men alltså några sådana här små grejer, bara små detaljer från alltså själva matcherna, det är ju odugligt. Ja, det är ju som det alltid har varit. Det finns inget försvar och det är inte meningen att det ska vara det heller. Mm. Men det är bara trams.
Mm.
Men såg ni straffen som Pasternak la?
Nej.
Åh. Oh. Där han gömmer pucken liksom bakom sin egen skridsko, inte gömmer som gömmer, ingen så här fulspel eller någonting, utan han bara så här, han drar den bakom sin skridsko för att gömma från målvakten.
Ja.
Och så ser det, alltså ingen annan kan göra det på det sättet, men det ser ut som att han är ju rightad, så det ser ut som att han ska lägga ner bortre krysset. Ja. Och så bara vinklar han upp det i det första. Ja. Det går inte att göra det om man inte har handleder som är gjorda av jag vet inte vad.
Nej.
Det är helt helt odugligt att höra mig berätta om det.
Ja.
Nej, men kolla det här målet. Det är
när du säger det,
helt sinnessjukt.
Ja. Men och det var som att han liksom sköt pucken så här 80% av hastigheten som var väntad också.
Ja.
Och det ställde målvakten helt.
Ja.
Det är det klassiska när man whiffar. Och så målvakten är beredd på ett hårt skott, så kommer det löst och så går den in och så ser man hur målvaktens hjärnan kan liksom inte kalkylera.
Nej.
Vänta nu.
Jag räknar med det helt annat.
Ja.
Ja. Men jag tror det var McKinnon också som gjorde någon, han lobbade in någonting i krysset också.
Mm.
Som var så här, man ser att ja, när de vill de här så gör de precis det de tycker.
Jag tyckte det var en rolig detalj att de fick välja vilken målvakt de skulle möta, för då blev det ju lite så här.
Ja, men det kändes som att målvakterna hade faktiskt någonting att göra där. Alltså, för målvakterna räddade ju mer puckar än vad de satte liksom, för de tog det på allvar. Annars så brukar ju målvakterna stå där i straffskyttet och säga, okej, jag flyttar på mig så du får göra ditt fina mål.
Jaha. Alltså. Bästa målvakten fick ju $100,000, så att det fanns ju en anledning till att stoppa puckar.
Och alla har lärt sig att man ska pokechecka McKinnon.
Ja.
Nej, McDavid menar jag.
Ja.
Mm. Precis, Swayman. Ja, det var bra. Vi släpper All-Star-matchen. Det var Georgiev som gjorde det. Precis, precis.
Vi släpper den.
Nej, var det jo på McDavid, ja, precis. För han fick inte möta McKinnon, för de spelar samma lag.
Mm.
Ja. Vi kan väl bara nämna då, apropå det här med VM och OS och sådana saker, att de avgjorde, i veckan fick vi reda på att marginalsporten fotboll kommer att finalen som spelas i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Alltså turneringen spelas i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Finalen spelas i New York. Inte riktigt, utan på New York Giants hemmaarena, MetLife Stadium, som alltså ligger i New Jersey.
Mm.
Varpå New Jersey Devils sluten film när Jack Hughes går och jonglerar med fotboll på is i full gear. Mm. Och jag var så här, det här är säkert superlätt för honom. Men i min hjärna så går inte det här. Vad gör han för någonting? Det här är helt bananas.
Ja. Men den arenan kommer ju hålla den fina sporten hockey snart. Det är ju
just det.
Stadium Series.
Just det. Rangers Devils, ja.
Islanders och Flyers.
Jaha, de ska också köra där.
Och för er som tycker om vackra hockeytröjor så kan ni titta någon annanstans, för det är fyra lag som har släppt de kanske fulaste tröjorna jag har sett.
Ja. Rangers var NYR, står det. Det här är deras förkortning för New York Rangers på bröstkorgen, som du vet, den klassiska Rangers-grejen. Men det står NYR, och då är det så här, det är ju hälften så många bokstäver. Vad gör vi då? Jo, men då förstorar vi upp bokstäverna.
Mm.
Och jag är så här, vad gör ni för någonting?
Ja, och Islanders ser ut som att de kommer rakt ifrån State Penitentiary ungefär. Det är underbart. Och Devils misslyckas med att göra en svart, röd, pass.
Men det var inga nyansfärger i Devils. Alltså, det var så här, det var två block, ett rött och ett svart block.
Ja. De ska vara designade för att man ska kunna se dem högst upp på de här nosebleedsen på fotbollsarenan, tror jag.
Ja.
Välkomna till Fashionpodden Elmning.
Ja. När det har varit All-Star-vecka, då blir det så här.
Vi är tre gamla gubbar som måste få klaga på någonting. Ja. Så jag väljer att klaga på tröjan.
Ja. Vi kan väl prata
lite. När jag var ung, då fanns det sex lag i NHL.
Ja. Precis. Och det var den bästa tiden.
Ja. Hörru, du må vara gammal, men så gammal är du inte.
Det är länge sedan.
Ja. Ja, vi måste nämna tyvärr att Adam Fantilli kommer vara borta i 8 veckor efter att Jared McCann körde på hans vad med en skridsko. Någon slags laceration blev det, som tur var inte, det var inga senor och sånt som rök, utan det var bara muskelskador, fattade jag det som i alla fall. Och då kan man vara borta 8 veckor istället för resten av säsongen.
Men herregud, the pain.
Absolut. Och nu börjar det bli liksom, nu börjar den här rookie, vad heter det, rookie of the year.
Den börjar tunnas ut.
Det börjar bli, det är inte så många kvar nu.
Ja, det är Brock Faber som kommer få det här.
Ja, och Marco Rossi, så det är 2 Minnesota-spelare. Ja, ja.
Jag tycker Brock Faber ska ha
det. Ja, det tycker
han
jag
har varit magiskt bra den här.
Absolut, planen. Absolut. Om inte McDavid, om inte Bedard kommer tillbaka och fortsätter som han gjorde i samma takt. Ja. För då är det svårt att argumentera mot honom, tycker jag. Men Faber har ju varit väldigt, väldigt bra.
Ja, han kommer att ha spelat. Om han spelar alla återstående och är tillbaka i den liksom, tidslinjen som är tänkt, då kommer han ha spelat 60 i match sånt. Och då finns det ju gott och väl plats och utrymme att göra en poäng per match.
Men så spela första center i AHL-lag eller bli första back i ett dåligt NHL-lag. Det är skillnad.
Mitt argument, och jag är färgad såklart, är ju det är svårare att vara bra i ett riktigt, riktigt dåligt lag än i ett, Minnesota är ju underpresterade, men de har ju Faber har ändå Kirill Kaprizov, han har lite andra spelare runt sig, om man säger så.
Ja, men han har ju andra att konkurrera med också, säger jag då. Det finns, vem är första center i Chicago nu?
Jason Dickinson, tror jag. De har ingen första center.
Nej,
de har knappt en center.
De har tre tredje kedjor. Jo, men det är klart att han får is tid, men man ska ju ändå nästan en poäng per match.
Han är jättebra. Jag säger bara det, att det är svårt att komma in som ung och bli första back.
Absolut. Och alla andra år hade jag hållit med dig om att han skulle vara en slut, alltså skulle definitivt vara en kandidat. Men
det är liksom, Connor McDavid vann inte Calder.
Nej, men han spelade bara 52 matcher eller något.
Ja, det var väl Matthews som vann det året eller något sånt där. Det var ju konkurrens med bra liksom. Jag tycker att Brock Faber ska ha massvis med röster, men jag säger bara att om Bedard kommer tillbaka och fortsätter hålla den takt han har gjort, så är han ju liksom...
Såklart.
Ja.
Men vi ska också säga då att i och med Fantilli skada så är alla topp 3-valen i draften har varit skadade långtids.
Ja, tråkigt.
Det är ganska ovanligt.
Ja, och sen lyckades ju Buffalo, bra backlinje, men förlorar både Jack Quinn och Mattias Samuelsson på liksom samma vecka.
Ja.
Quinn är ju forward, men Samuelsson, han har ju inte spelat mer än 55 matcher, om jag förstått det, någon gång under karriären. Det är ju tråkigt att skadorna.
Ja, och nu är det upper body injury, och då blir man så här, är det någon hjärnskakning? Alltså jag blir alltid lika orolig när folk är borta resten av säsongen på grund av en UBI.
Fast han hade ju spelat någon match efter att han fick skadan.
Ja.
Så det kan ju vara en axel eller någon sån här saker också. Det är inte så kul det heller.
Men... Nej, det är det ju inte. Men det är så läskigt med hjärnskakningarna. Så
jag håller med.
Det kan verkligen vara... Mm. Ja, uppenbarligen kan man bara försvinna från sporten helt. Liksom.
Ja.
Och Jack Quinn valde ju att göra en operation som håller honom borta 6-8 veckor har de sagt.
Och det var för att Mattias Samuelssons säsong var över. Så tänkte Jack Quinn, nu skiter jag i det här.
Ja, exakt så. Det var det han sa. Vi har haft lite trades. Lite kanadensiska lag som har bytt spelare med varandra. Den första och mest intressanta tycker jag är ju Andrei Kuzmenko plus rättigheterna till 2 backprospekter. Joni Jurmo som spelar i Finland, i Koko i SM-liga har jag kollat upp. Det heter inte SM-liga längre, det heter bara liga.
Liga.
Och sen Hunter Brusevski. Perfekt uttal. Som är delad bäst i OHL. Han backar poängmässigt den här säsongen. De 2 plus ett första val och ett fjärde
som kan bli tredje om de kommer till Stanley Cup-final eller vinner Stanley Cup, tror jag. Var
just det, om Vancouver gör det.
Ja.
Mot Elias Lindholm. Och då tänkte jag att det första jag reagerade på att oj, det var mycket för en hyra på Elias Lindholm. Och sen så var jag så här, eller är Elias Lindholm egentligen precis det Vancouver behöver nästan? Så att
jag hävdar det.
Ja.
Att han är precis vad de behöver. Jag hävdar också att för att sätta liksom nivån på den här trade deadlinen, så var det det här som behövdes. Dessutom behövde Vancouver, om man pratar med Vancouver fans, det gör man inte, men om man skulle göra det, så säger de så här att Kuzmenko var en lönedump.
Ja.
Han kostar mer än Elias Lindholm. Och sen så är det rättigheterna till två prospekt, varav den ena, som du säger, är riktigt, riktigt bra just nu i OL. Ett första val som kommer att vara ett sent, om inte det sista kanske till och med.
De, förhoppningsvis. Liksom,
ja, det är det de vill naturligtvis. Och så ett fjärde som kan bli ett tredje. Fuck that shit.
Ja, det är ett fjärde som kan bli tredje 2026 eller någonting sånt. Ja. Alltså det är inte i år heller.
Så att i Vancouvers värld så har de bytt Elias Lindholm mot liksom Kuzmenko, som har blivit bänkad med jämna mellanrum. Och nu har de sin andra center.
Win.
Varsågod. Grattis. Happy birthday.
Yes.
Merry Christmas.
Och sen så har Elias Lindholm kanske NHLs bästa kontrakt. Så det är ju svårt att se var, hur de... Han kommer ju inte signa om där om de inte flyttar runt på lite annat folk. I Vancouver, tror jag.
Nej, att, och det kanske de gör.
Ja. Men det är sant. De är ju just nu i ett läge där de ska vinna i år.
Ja.
Och de har inte... Det är ett första val är inte så mycket värt för dem just nu.
Nej.
Så att,
Och som någon expert, jag kommer inte ihåg vem, men då Spitzchicklitz eller om det var någonting annat, eller Elliot Friedman eller vad det var, men någon av betydelse i alla fall, som sa så här, men det är också så att om man ska förstärka sitt lag och hitta rätt liksom spelare, så är det det är därför jag aldrig skulle kunna vara GM i NHL.
Nej.
För det kostar ett första val, minst.
Ja.
Och det kommer vi till med nästa trade också. Det kostar ett första val att få den liksom spelare som man behöver ha. Och jag tror att, nu pratar jag om Sean Monahan till Jets. Jag tror att Winnipeg var sugna på Elias Lindholm.
Ja.
Nu fick de inte Lindholm. Och då var det bara så här, då satt ju Montreal där. Satt Kent Hughes och bara, det kostar ett första val. Varsågod och det är bara att hosta upp.
Ja.
Det fanns ingenting att diskutera.
Nej.
Så tror jag.
Ja, jag håller med. Men, och jag säger, Kuzmenko som sagt, han har ju varit bänkad. Han har ju fått sitta på pressläktaren i omgångar. Ja. Liksom. Och då blev de av med de 5 miljonerna nästa år.
Ja.
Vilket gör att då har de möjligheter att lägga dem någon annanstans.
Exakt.
Liksom. Så att, ja.
Ja, Alvin fick ju förlängt precis efteråt. Så uppenbarligen var ägarna nöjda med den här traden.
Precis.
Det var nog inte bara därför han fick förlängt. Men,
det är också för att han inte har något hår.
Inte Sean Monahan, det är det andra första valet som Montreal får för honom. Det måste nog vara unikt att en spelare, ett lag får två första val för att de tradar till sig en spelare och sen när de tradar bort samma spelare.
Ja.
Det är ju en sak att få ett första val för att man plockar på sig ett dåligt kontrakt, men sen lyckas skeppa det dåliga kontraktet till en annan klubb.
Ja. Fast han signade ju nytt kontrakt inför den här säsongen.
Som var superbilligt.
Det var inte det dåliga kontraktet. Då är
men det är fortfarande. Det är fortfarande, och jag kan säga att jag satt när det började pratas om att Monahan skulle lämna Calgary, så var jag så här, hoppas han kommer till Detroit. Av flera anledningar. Ett, vi skulle få betalt genom ett draftval. Jag förväntade mig inte att liksom Calgary skulle skeppa ett första val tillsammans, bara för att bli av med det. Men sen var jag så här, Sean Monahan, det är inget fel på Sean Monahan.
Nej, han har varit skadad.
Ja, det är det enda. Och nu har han visat liksom eftertryck, tycker jag, i Montreal. Dels vilken typ av spelare han är. Han har inte fantastiska, alltså, hans siffror är lite skönmålade av hans powerplay-siffror.
Han har gjort typ nästan bara powerplay-poäng i år.
Ja, ish. Men han är en habil center.
Absolut.
Som fyller sin funktion.
Ja, och i Winnipeg så får han ju kanske också utrymmet att vara en av många i bra depth scoring liksom. Ja. Så. Han kommer vara farlig i en tredje kedja. Liksom.
Ja.
Det är lite samma som signingen som vi pratade om förra veckan. Att när Colorado plockar på sig Drouin, så är det också en sån grej som är så här. Man tar inte med på sig Drouin för att han ska styra en första kedja. Liksom, utan man tar på sig honom för att han kan vara farlig när första och andra kedjan har blivit bort plockad av motståndarens bästa backpar.
Ja.
Sådär. Bästa defensiva forward.
Liksom. Precis.
Sen... Sagan Jesse Puljujärvi fick ju ett relativt lyckligt slut. Vi tyckte ju synd om honom för att han var i Wills Scranton och höll på, alltså Penguins farmalag och höll på och skulle få tryouts och grejer. Men det, han visade tydligen på så pass bra där så att han fick 2 år. Och visserligen på 800k så de betalar inte mycket för honom, men ändå att han skulle, att han faktiskt skulle hamna i Penguins var, det trodde jag inte faktiskt. Nej. Så det är kul, hoppas att han faktiskt också får lite speltid och får lite fart.
Ja.
Mm. Så att kul. Och sen så bara noterade jag att Ryan Poling skrev 2 år 1,9 miljoner med Flyers, och jag tänkte Ryan Poling, vad är, och sen kommer jag på att just det, Flyers är under en återuppbyggnadsfas. Men vänta, de är på slutspelsplats. Ska inte de satsa? Nej, det ska de inte. Nej. Och sen så hade jag en debatt fram och tillbaka med mig själv tills jag kommer fram till att jag vet inte så mycket om Flyers egentligen.
Nej. Eller Ryan Poling.
Nej, ja. Precis.
Ja, de går ju inte så bra nu. De hade ju en jättebra start på säsongen. Men,
ja. Ja, vi pratade ju om det, att om de börjar få, om det börjar staka sig lite för Flyers, så finns det nog inte en andra växel där.
Nej.
Utan de hade en taktik. Och den taktiken, när den inte håller, då är inte Tortorella, han är en passion guy, men kanske inte nödvändigtvis alltid den som har 3 lager på sin lök liksom. Så här.
Ja. Bra analogi.
Jag är on fire här. Ja.
Jag skulle vilja nämna bara någonting som är, ibland så pratar vi om våra respektive lag pyttelite extra.
Mm.
Och jag vill bara säga att det har börjat pratas om, och jag håller inte nödvändigtvis med, men om Dylan Larkin som en, vissa nämner honom som en av de mer underskattade i ligan.
Mm.
Jag vet inte det. Men andra pratar också om honom som att man åtminstone inte har pratat tillräckligt om honom.
Mm.
Dels så är han nu på en, är det 11, 13, kommer inte ihåg, matchers point streak.
Mm.
Det är inte kattskit. Men sen också att han är en, om han håller det här tempot, så kommer han liksom vara i närheten av 100 poäng. Och det är så här, de enda man pratar om som är i 100 poängsklassen, det är ju liksom, ja, men om vi går bort ifrån McDavid och liksom McKinnon och de som nu ligger på, vad är det, 140 poängs pace, ja, liksom. Men om vi pratar om så här Mitch Marner och så, Larkin har inte varit i de diskussionerna.
Nej.
Och nu är det så här, han är kapten. Han spelar aldrig 82 matcher per säsong, men han har ett poängsnitt som gör att han liksom ändå är i de faggorna.
Mm. Och, ja, för mig är Larkin Detroit's Taves. Alltså det är så jag ser honom.
Ja.
Alltså att han bidrar med mycket, mycket mer än bara poäng. Att han är en skicklig kapten och en skicklig på sin position.
Mm.
Väldigt, väldigt hög kvalitet. Men kanske inte, alltså att han, på grund av att han inte gör 120 poäng per säsong, så får han inte lika mycket rubriker som andra får.
Nej.
Och hade han haft 2 bucklar under bältet med Detroit, Larkin, då hade man pratat om honom på ett helt annat sätt. Det är ju det att han inte har levererat någonting till Detroit än.
Nej.
Det är ju det som gör att jag tror att de behöver en lång, Larkin behöver en djup playoff run innan folk börjar fundera på vem Dylan Larkin är utanför Detroit, tror jag.
Mm. Nej, men då att han de första liksom 6-7 åren spelade med spelare av Thomas Tatar-kaliber.
Mm.
Liksom. Så det fanns ju inte heller någon som var, ja, men hade han spelat med en Kane eller med en liksom av den sorten som hade varit så här, men då kanske han redan som 22-åring hade gjort 100 poäng. Liksom. Mm. Men det har inte funnits, han har varit med bara under en rebuild. Ja, första säsongen spelade han med i första kedjan med Zeta och sådär. Men sen har det ju bara varit motgång.
Mm.
Och elände. Mm. Men så att det, jag vet inte, det bara känns, det känns fint att det pratas lite mer om honom än det har gjort tidigare.
Mm. Så. Jo, men hans kaptenskap har ju nu symboliserat Detroits omvända resa.
Ja.
Och nu har han liksom fått vända upp och kanske varit i den, alltså den kvalitetsmässigt borde vara, om man hade spelat för ett lag som inte var i en rebuild.
Nej.
Om man säger så. Sen är han ju bara 27. Det ska ju också sägas, vilket känns konstigt, för det känns som att han alltid har varit med.
Mm.
Men han har ju 8 år till i den här ligan, sättet han spelar på.
Visst.
Utan problem. Så, att, så det är kul.
Så är det.
2-3 slutspel kanske?
Mm. Ja, det är inte mer.
Ja.
Det gäller, vinner de 2 bucklor och inte går till slutspel resten, då hade du tagit det på 8 år.
Ja.
Ja,
faktiskt.
Ja. 2 stycken Cinderella stories. Ja. Ja, men nu har de ju lite, nu börjar det kännas lite som att Detroit ska, de har ju kvaliteten, tycker jag, att vara i slutspel. Så nu är det lite upp till bevis, tycker jag.
Ja, det är lite streakigt. Det var liksom den här superkassa december och sen januari, tydligen svarade så här, det här är också en bra historia. Efter en match, efter en av förlusterna i december, så var Lalonde sen in i omklädningsrummet efter att han har gjort intervjuer och grejer förmodligen. Men när han liksom gick igenom dörren innan han var inne i liksom i omklädningsrummet så, han bara hörde, så hörde han David Perron stå där inne och skrika: I januari we're getting fucking 18 points. Mm. Och då berättade han att när han hörde det så var han så här: fan, snubben är ju out of his gourd. Ja. Han är ju, som vi spelar nu och som det här är, det finns inte en chans. Mm. Och så tar han 19 poäng i januari. Mm. Och det där är också, det är ett så himla tydligt tecken på någonting som vi har pratat om i den här podden och som många som kan ännu mer hockey än vad vi kan, vilket är helt osannolikt, men det finns de, pratar om just det här att ha karaktärer i ett lag.
Ja.
Just att ha de här som berättar för de andra att den här nivån är inte okej. Okay. Mm. Vi måste höja oss tillsammans. Det är allas ansvar.
Ja.
Det kan göra underverk med ett lag som kanske egentligen inte heller är så här, utrustat för framgång heller.
Nej.
Alltså det är bara att titta på, det här är ett ännu bättre exempel, mitt kära SSK i marginalsporten Allsvenskan. Nej, men för en massa år sedan så hade vi någon sorts kombination av vårt junislag och division 1-spelare. Alltså det var ett dåligt allsvenskt lag. Punkt. Mm. Och så kommer Jason Strudwick in. Gammal liksom Edmonton-legend. Han var ju 35 år gammal. Så att som spelare, som han kanske inte det bästa han någonsin har varit, fortfarande mer än väl tillräckligt i allsvenskan.
Ja.
Men det man märkte, att när han kom in i det laget, efter liksom, han var inte med i början av säsongen, men det räckte med att hans närvaro var på bänken. Alla höjde sig i form av att så här, ja, men fan, jag kan nog spela hockey. Mm. Så. Och så blev han bara kanske lite bättre än man till och med egentligen är.
Mm.
Så att den tiden han var med i laget var, jag vet inte hur många segrar vi hade. Och alla stod på läktaren och bara, vad fan håller de på med? Det är ju ingen av de här som kan det här egentligen.
Nej. Mm. I Chicago har det varit Nick Foligno. Ja. Liksom, den här säsongen.
Ja.
Och vilket är skönt att han nu skrev nytt kontrakt.
Just det.
För att, visserligen bara 2 år. Mm. Men det är ändå sådär, för det fanns ju risk att han skulle bli, vara trade-baitad iväg till någon. Och det är ju inte omöjligt om någon kommer och säger, hörni, första val för Nick Foligno, då, då kastar vi ju med Jason Dickinson bara på köpet. Liksom så. Men,
är inte han första center?
Precis. Men ändå, där märker man ju också av hur, även om de inte har kvaliteten att vinna matcher, så har de i alla fall, försöker de på ett helt annat sätt nu än vad de gjorde förra året.
Mm.
Chicago alltså.
Mm.
Ja. Björn, hur känns det med ditt New Jersey Devils just nu?
Kan vi inte prata om typ vädret eller någonting istället? Nej, det går ju inte jättebra för Devils. De vinner ju matcher när både Hughes och Hischier är med, trots att målvakterna inte räddar en badboll.
Mm.
Men de har ju varit skadade för mycket och de är väldigt ojämna.
Mm.
Herregud, jag såg powerplay-siffrorna med och utan Jack Hughes.
Mm.
Holy shit!
De är sämst i ligan utan honom.
Ja.
Det är en ganska bra sammanfattning.
Jesus Christ. Var det 14% med och 6,1 utan eller någonting sånt?
Mer. Alltså de var ju bäst i ligan i början. Och sen har du liksom fallerat efter det. Och
Det var
sen
något
har du, sen har du dött efter att han slutade. Liksom.
Ja, det är groteskt.
Ja.
Men, och det är inte powerplay som är det största, utan det är ju, de kan inte riktigt spela ett försvarsspel.
Nej.
Som är vettigt liksom. Så att hade inte spelat så stor roll om vi hade tradat till oss Connor Helleback. Okej, han hade kanske rättat till siffrorna lite, men kan man inte spela försvar så funkar det inte riktigt.
Och där har ni ju varit lite skadedrabbade på backsidan också och har förlorat en del rutin i förra säsongen, alltså i slutet av förra säsongen.
Ja, men det är mer misstag. Alltså de spelar ju någon sorts överbelastningshockey som de inte verkar jättebekväma med. Vilket gör att jag såg något klipp när de mötte Detroit och sen helt plötsligt stod alla Devils-spelare längs ena sargen och Detroit hade 3 killar typ framför mål och gjorde mål själva. Det var ju inte så konstigt liksom. Och då var det så bara, någonting är lite fel när spelarna, när 5 spelare helt plötsligt är på fel sida isen och pucken är på andra. Så att, De tänder inte på alla cylindrar.
Nej. Känns det som att de kommer få till det till ett slutspel? Eller är det här en...
Alltså det är en bit kvar på säsongen, men jag ser det mer som ett lärande den här säsongen. Jag hoppas ju inte att de går och tradar bort massa draftval för att få bygga upp för att ta slutspel, för de behöver spela ihop sig som ett lag.
Mm.
Och visst, gör de det och börjar vinna massa saker, men då får de spela med den här truppen.
Men de ska inte heller skicka någon typ Timo Meier för att få...
Nej, men Timo kan man ju inte skicka, han har 8 års kontrakt.
Ja.
Men Tyler Toffoli kanske man får man ett första val för honom. Mm. Så,
det skulle jag tro.
Ja, och då kan det vara värt det. Han är ju 32 bast. Vill man signa honom då i 4 år så att han blir... Han är inte snabbast på skridskorna. Liksom.
Nej.
Kommer han hänga med om 2 år?
Mm.
Så att det är väl sådana saker de får fundera på.
Mm. Hur känner du för Detroit? Vill du att de ska köpa eller sälja i draften, traden? Eller en kombination?
Alltså det är en månad kvar.
Ja.
Och jag skulle säga att alltså Iceman är inte rädd för att pull the trigger. Men jag skulle säga att vi är ju precis... Vi är ju så otroligt på lindansande i det här liksom. Men jag skulle säga att i vad vi behöver... ja, men i så fall så pratar vi så här Noah Hanifin. Vi pratar ju om någon som faktiskt gör skillnad för att vi det djupet som man pratar om när man har någon som faktiskt lyckas i ett slutspel. Sen tror jag inte att vi kanske går förbi en första runda ändå.
Nej.
Men slutspelserfarenhet är viktig. Så skulle jag säga att har man en sån legit liksom första pars back, då skulle jag säga att det är värt det. Och annars är det så här, vi grindar på som Seattle gjorde förra året och så får vi bara se var det landar.
Mm. Men tror du inte att det skulle vara väldigt stort för truppen? Kommer du inte ihåg intervjuerna med han förra året när han sa att de torskade någon back-to-back och han kände att laget var inte redo och då började han sälja.
Mm.
Och att han nu då skulle gå in och förstärka laget, även om man inte kastar 3 första val, utan att han bara förstärker för att visa att jag tror på er.
Ja.
Det skulle kunna vara en ganska bra kick.
Skicka rätt signaler, absolut.
Ja. Så att jag tror att den psykologin får man ju liksom inte missa, även om det inte är Noah Hanifin de får. Får de in liksom en rollspelare och så här för att bredda alltså rätt typ, så skulle det kunna skicka rätt signaler till truppen att ja, men jag tror på er, nu får ni ös på. Liksom.
Ja, men det är det jag inte tror. Jag tror att i bredd så är det vi har. Vi har liksom, vi har Moritz Seider och sen så har vi liksom Jake Wallman som är en andra pars back och sen så har vi ett gäng backar som ska spela i tredje backpar. Så att är det någonting vi ska göra så är det att spetsa, och det är samma på forwardsidan. Där är det också så här, Kopp, Rasmussen, Comfer, Fischer, Kostin, det finns liksom gott om botten 6 liksom.
Ja.
Och Kane kommer tillbaka nu från skada, så forwardsidan ser inte liksom något jättebehov av där, men däremot, så men skulle vi dundra in någon faktiskt ordentlig backförstärkning, då skulle jag nog säga att någonstans där så är det väl värt det. Och det skulle väl hjälpa Alex Lyon också att fortsätta sin hot streak och se om man kan hålla i det. Liksom. Men annars så skulle jag säga kämpa på och se vad det leder till. Och sen se vad man kan bygga till nästa säsong. Liksom.
Mm. Vad tror du om att plocka upp Kossa? Är det för tidigt?
Ja, det är för tidigt.
Mm.
Det är för tidigt. Och då har han ändå gjort
han har
det
väldigt bra i AHL.
Ja, han har gjort det bättre än jag trodde i AHL.
Jag tror att efter 9 år eller vad det var, så tror jag han ligger typ närmare 94% räddning eller sånt där. Så.
Ja. Nu står han ju inte liksom på något sätt alla matcher.
Nej.
Men det som oroar mig, det är ju liksom när man hör intervjuer med headcoachen i Griffins och man läser liksom krönikor och man kollar upp saker, så är det så här, allt som sägs om honom utöver att det finns beröm som inte är jättestarkt.
Nej.
Men så är det så mycket som är så här, nej, men för Sebastian så handlar det om att göra rätt saker varje dag och komma förberedd till det här och vara liksom redo för vad som krävs på den här nivån och så där. Och det är man så här, inte fortfarande.
Nej.
Alltså ja, han är ung fortfarande, men det är 3 år av samma saker som sägs. Att så här, han måste lära sig vad som krävs av det här. Bara, men har han inte förstått det ännu?
Mm.
Då kanske han inte kommer förstå det.
Nej, sant. Det är så svårt med målvakter.
Ja,
för målvakter kan verkligen få en fart av en bra tid där de får vinna lite. Liksom, så där. Så att, det är därför inte Chicago plockar upp. De envisas ju vidare med Söderblom fast det inte går så bra för honom. För att de vet att liksom, det är Camesso som ska vara nästa steg.
Ja.
Och de vill inte bränna honom helt enkelt.
Nej.
I NHL. Så att, ja.
Nej, och jag hoppas att det bästa som kan hända Kosa, det är att Trey Augustin fortsätter på den väg som han har gjort.
Mm.
Vi pratade om honom med liksom junior-VM-guldet i USA och den säsong han har och så, att det borde göra att Kosa känner sig att vänta, det är jag som ska vara topprospektet på målvaktssidan. Och så bara, nej, det kanske du inte är.
Nej.
Och om du ska vara det så får du nog börja visa det.
Ja, ja, det är ju samma i Chicago. Att de har Guyan på, ja, som är betydligt yngre och har kanske 4 år kvar innan man ska börja prata om att han ska spela NHL. Liksom, mm, sådär. Men ja, om det är 2 år kvar för Komessa, då kanske det är så att är det Komessa som är bryggan till Guyan? Liksom,
ja, ja. Nej, men precis.
Är det ingen som längtar tillbaka till gamla goda tiden när en målvakt kunde vara 19 och få stå i NHL?
Ja, du menar...
Och hoppa in istället för att de ska skolas ihjäl så att de liksom...
Kommer in när de är 24.
Ja, ja, exakt. Ja. När de är 24 och är helt hjärndöda och bara kan utföra alla rörelser utan att tänka.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Jag vill ha en artister i mål.
Det blir svårt för någon att slå Brodeur.
Mm. Ja, det kommer ju vara omöjligt.
Som eftersom att ingen får stå så mycket som Brodeur fick, nej, stå i, mm, ett lag som vann så mycket som Devils gjorde.
Mm.
Så att, nej.
Men var det 82 matcher? Shit, nu är jag gammal.
Ja.
Men hur länge har det varit 82 matcher om jag frågar så istället?
Inte jättelänge, men jag tror nog att det är i alla fall... Nu drar en återigen,
ja,
ur luften.
Är det här jag...
Men jag tror att Brodeur, i början av Brodeurs karriär tror jag att han stod 80 matcher. Det var ett tag när det var 80. Men...
Jag tror inte han stod mer än 76 något år.
Ja, okay.
Men alltså han stod ju jättemycket.
Ja. Ja, men det, nej, nej, men det
han stod att... inte 80 matcher. Jag menar, ja, att det var 80 matcher per säsong.
Ja, men det är inte tal om att det var 60 liksom.
Nej, nej.
På något sätt.
Nej.
Nej. Nej, men då är det ju... För att man pratar om det... när man pratar om liksom den gamla tiden, och då pratar jag som... Okej, okay, kanske inte 100 år sedan, men säg någonstans 60-70 år sedan.
Ja.
Att det liksom verkligen är så här... Men det var färre matcher då. Mm. Det var andra... ja, men du vet, målvaktsskydd, målvakten, mm, stod upp. Det är mycket som har påverkat liksom hur mycket mål det blev, mm, bla bla bla, massa sådana saker, mm. Men i Brodeur-eran så pratar vi alltså om en målvakt som stod så mycket varje, mm, säsong. Det är, mm, ju egentligen, ja, det är nog oöverträffat,
ja.
Oöverträffbart,
ja,
det är ett ord.
Han orkade inte gå ner i butterfly, så hans knän höll längre än,
ja,
nuvarande,
ja,
målvakten.
Ja, men det var ju också så här, Brodeur duellerade med Roa, Roas, mm, på sin höjd, och sen duellerade han med liksom med Hasek på, ja, hans höjd, och sen, ja, mm, duellerade han med Lundqvist, ja, när Lundqvist kom in. Så det är liksom inte så att han hade ju inga bott, alltså han hade en dålig säsong, och det var när han spelade i St. Louis typ.
Ja, han var inte, han var inte jättebra, alltså de sista åren så var han bra, men han var inte Brodeur-nivå.
Nej,
bra.
Nej, ja, men han dippade ju inte ur. Det var aldrig så, nej, att man tänkte såhär, Brodeur behöver nog vända ner i Albany. Liksom.
Mm.
Det, nej, var ju aldrig på snacket. Det handlar om hur många matcher orkar han stå.
Ja.
Liksom, så. Mm. Men å andra sidan, på Brodeurs tid under en period så spelade ju alla i Devils försvar. Så att,
ja. Ja, och nu spelar ju ingen i Devils försvar, så att vi har ju vänt. Vi har ju vänt. Ja,
ja. Yay. Mm. Ja. Ja, som sagt, vi har ingen topp i propp, för det har inte spelat så mycket hockey sen vi spelade in senast.
Nej, det är Elias Pettersson.
Elias Pettersson på sin egen bild. Och kanske, vad heter det, Kucherov, bara hans själ,
ja,
fick en tackling under
topp i flopp.
Ja, precis. Och även när Pasternak höll på att vinna den här prickskjutandet, då träffade 2 stycken ribba stolpe istället.
För dåligt.
Så det blir inget topp i propp den här veckan.
Nej.
Utan istället säger vi...
Pass the puck.
Stay onside.